Ikväll kör fotbolls-VM för herrar igång. Först i Mexiko, men det kommer också spelas i Kanada och USA. Toffe Herberts från Ylesporten. Vad håller du ögonen öppna för i år?
Jag tycker det finns få saker som är så häftiga som en utslagsmatch i en stor turnering i fotboll. Det vill säga en knockout-skede, vinna eller försvinna, himmel eller helvete med hårfina marginaler. I år kommer vi att ha 31 sådana matcher upp från 15. Det vill säga 31 matcher, alla med potential att bli klassiker med förlängning och straffar och hela köret. Det känns nästan sådär otroligt stort, överväldigande nästan, den tanken.
Men det är inte det som rubrikerna handlar om i år. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman. Och idag ska vi gå igenom VM-kontroverserna med Ylesportens Toffe Herberts. Hur dyrt har det inte blivit att se på fotbolls-VM? Varför är FIFAs ordförande Gianni Infantino bestis med Donald Trump? Och hur kan man ordna VM men ändå göra det så svårt för spelare att få visum? Du låter jättehoppfull och att det kommer liksom bli mer matcher och mera skoj i princip. Men sanningen är ju, när fotbolls-VM för herrar spelas så kommer det också kontroverser. Förra gången så skrevs det ju en del om att det ordnades i Qatar, som inte precis är en förkämpe för mänskliga rättigheter. Och det skrevs väl också lite om att det inte helt enkelt är ett så stort fotbollsland. Men i år känns det som att den här kritiken har handlat om priserna. Vad handlar det här om?
USA är ju ett väldigt, väldigt dyrt land. Ett stort land, ett komplext land och ett land som vi kanske inte ändå riktigt i Europa känner till lika bra som vi skulle önska att vi gör, fast det landet hela tiden är framme i våra medier. Storstäderna i USA är alltså extremt dyra. Hotellen är dyra. Det är dyrt att resa mellan dem. Kollektivtrafiken är, vad ska vi säga, ojämn. Och biljetter till stora evenemang i USA är exceptionellt dyra. Att komma in på små matcher i USA, vanlig grundseriematch i baseball eller vanlig match i NHL i en stad där hockeyn inte är stor, det är inga problem. Det får man liksom för en tia eller två. Men när det handlar om stora finalerna, det handlar om Super Bowl, NBA-finalerna, det handlar om konserterna, det handlar om festivaler. Det är otroligt dyrt. Det finns ett enormt tryck på biljetter och USA är ju ett sånt land att man får det man betalar för, lite förenklat. Och det betyder alltså att när vi föreställer oss den amerikanska biljettmarknaden kan vi inte alls jämföra med den europeiska. För att i USA kan man alltså betala $10,000 för att se New York Knicks spela NBA-final som man gör den här veckan. Och en sån tradition och en sån ekonomisk resurs så finns inte till exempel i Europa. Och dessutom så är då andrahandsmarknaden enorm i USA. Och om man släpper för billiga biljetter i USA så snappas de snabbt upp av biljetthökare som sen säljer dem på andrahandsmarknaden för 5 gånger mer eller 10 gånger mer. Och det här har då FIFA delvis försökt mota genom att sätta biljetterna på en, ska vi säga, amerikansk nivå från början när det handlar om biljettpriserna. Och sen dessutom, någonting som FIFA har fått jättemycket kritik för, är att FIFA har då gått in i andrahandsmarknaden också själv som en aktör. Det vill säga inte låtit andrahandsmarknadsfirmorna helt och hållet löpa amok där, utan FIFA har själv gått med i den här dynamiska prissättningen att man får vad man betalar för. Och det här leder då till flera olika saker som gör att biljettpriserna är högre än vad de har varit under tidigare mästerskap. Om vi då dessutom lägger till priset vad det kostar att ta sig till USA och vad det kostar att bo i de här stora amerikanska städerna, så är det väldigt dyrt att ta sig till fotbolls-VM i USA den här gången.
Mm. Det är nog inte så många europeer som kanske har råd med de här amerikanska priserna. Men om du alltså säger att det här är standarden för amerikanska stora matcher, stora konserter, hur kommer det sig att det finns så högljudd kritik mot det?
Alltså, jag tycker personligen, och jag vet att det här är någonting som folk kan bli lite upprörda på, jag tycker att det här är någonting som känns otroligt överskattat. Jag tycker att det här känns som liksom alla Irlands problem. Jag tycker inte bara det är ett Irlands problem, utan jag tycker det är ett överklassproblem i Irländerna. För att jag tycker personligen att om vi tittar på de som är intresserade av fotboll i världen, hur försvinnande få som ens kan drömma om att åka till USA och titta på fotboll. Det är liksom några länder i Nordeuropa där vi slår att nu sätter vi semesterpengarna och svarar till USA och kikar på lite fotboll. De flesta människor i världen, så de kan bara drömma om att fara till Los Angeles eller New York eller Boston. Och ännu mindre drömma om att fara dit och bo på bra hotell och titta på dyra fotbollsmatcher. Och om vi nu tar rena siffror, rena krassa siffror. Så varje match som spelas i ett fotbolls-VM så har lågträknat i snitt 200 miljoner TV-tittare. Finalen har liksom över 1 miljard. Men vi ser ett snitt på 200 miljoner, det här tankeexperimentet. Och så spelas det över 100 matcher i ett fotbolls-VM. Så det betyder då att vi har 20 miljarder människor som tittar på fotboll. Det vill säga om vi tar per match, per tittning. Och de som sammanlagt har jagat biljetter till fotbolls-VM så har delat på 6,5 miljoner biljetter. Så jämför man 20 miljarder fotbollsfans som ser en match jämfört med 6,5 miljoner som ser en match. Så det handlar alltså inte om ett problem det här med dyra biljetter som berör en procent eller en promille av fotbollspubliken, utan det handlar alltså om 10 000 delar som på riktigt berörs av det här problemet. Och därför, det är ett problem, ja, men jag tycker det är fullständigt bizarrt att blåsa upp det som ett jättestort problem i det här världsmästerskapet när det gäller en jätteliten del av den rikaste delen av befolkningen i de rikaste länderna i världen. Och jag kan ärligt talat inte bli överdrivet upprörd över tanken om de betalar 200 eller 300 euro för sina matchbiljetter.
Nej, men de som du då säger blåser upp de här höga priserna, handlar det om att man är bitter att man inte får far och se, eller kan det ha att göra med att VM alltså ordnas i Trumps USA? Vill man liksom ha en ursäkt att lite hata på det här?
Det är ju definitivt så att vi granskar USA i Europa på ett annat sätt än vad vi granskar många andra länder. Och det är helt naturligt att vi gör det. Vi har ett väldigt komplext förhållande till USA. Men till exempel när det gäller kollektivtrafiken i de här mästerskapen, så två städer, New York och Boston, har trissat upp priserna för kollektivtrafiken väldigt mycket i samband med fotbolls-VM. Det beror på demokratiska guvernörer som vill plocka poäng, och det beror på att man tvingas ändra i kollektivtrafiken, och det beror på flera olika saker. Och det här gäller alltså inte alla städer, inte på långt när, men det gäller ett par städer, det här mästerskapet. Och det här har blåst upp väldigt mycket i europeiska medier. Och jag var själv på plats i fotbolls-VM i Sydafrika som turist, och jag kan säga att det var underbart, men det var en fullständigt total 100% logistisk mardröm. Brasilien och Ryssland, där det har varit mästerskap efter det, det är inte heller länder där det är lätt att resa inrikes och så. Men jag har nu aldrig läst en artikel om hur dåligt det är ställt med lokaltrafiken i Johannesburg eller hur man liksom vågar sätta sig på bussar och tåg i lokaltåg i Rio de Janeiro, eller hur man tar sig till Rostov. Det har jag inte läst om. Men däremot har jag läst så himla mycket om att det är jobbigt att ta sig från Manhattan ut till New Jersey. Så det finns ju liksom lite där också i bevakningen en ganska stor sån här USA-bonus, som vi säger så, som är väldigt enkel att förklara, eftersom vi tycker att USA kulturellt på ett sätt är väldigt nära oss, men på ett annat sätt otroligt långt ifrån oss, med att till exempel då deras syn på bilism.
Today I feel Qatari.
Men på tal om USA, på tal om Trump, ordförande för FIFA, Gianni Infantino, jag tycker att han är lite av en karaktär.
Today I feel gay.
Jag har sett bilder av honom med Donald Trump. Jag har läst rubriker om att han har överräckt någonting som heter FIFAs fredspris till Trump.
Well, thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond the war.
Och det här har jag också läst en del kritik om, för nu ordnas ju alltså fotbolls-VM i USA. Har den här relationen mellan Gianni Infantino och Donald Trump någonting att göra med att just VM ordnas där i år?
Definitivt, tveklöst, utan snack. Den som är vänlig så ser att Gianni Infantino är en pragmatiker. Den som är ovänlig säger att han är världens största opportunist. Det vill säga, det vad FIFA-bossen gör är att han gör precis allting som står i hans makt för att VM i USA ska bli en succé. Och där, det finns liksom inga gränser för vad han är beredd att göra för att VM ska bli en succé i hans ögon. Och han gör precis allt för att fotbollen ska slå igenom i USA. För USA är liksom någonstans det sista fäste. I resten av världen är fotbollen världens största gren. Lite förenklat hårdraget. Men inte i USA. Och han alltså jobbar väldigt hårt på det här också politiskt. Han låg jättemycket på Joe Bidens administration då i tiderna. De var totalt ointresserade. De ville inte ens träffa Gianni Infantino. Donald Trump är mera benägen för smicker och beröm. Och de har då de här två utvecklat ett väldigt intressant symbios där de berömmer varandra, de hyllar varandra, de verkar genuint vara goda vänner. Och det här är ju någonting som Gianni Infantino gör för att han tror att det gagnar FIFA till fullo, det gagnar fotbollen i USA till fullo, det gagnar mästerskapet till fullo och givetvis gagnar det också honom själv till fullo. Så att definitivt är det så. Men om jag nu lite vill spela djävulens advokat här, och det vill jag givetvis, ruffle ännu more feathers för att prata amerikanska, så när Alexander Stubb hade ett nära förhållande till Donald Trump. Så då uppfattade jag åtminstone att de finländska medierna tyckte det var ganska bra. De tyckte det var häftigt att han golfade med honom. De tyckte det var häftigt att vi hade en Trump-viskare. Och när Stubb Orpo satt i Vita huset och smilade upp sig och berättade att nu säljer vi en himla massa isbrytare till USA. Så det kändes så att, joj, vad fint, vad skönt att vi har en president som är liksom så god vän med Donald Trump. Tänk, yes, Finland på kartan, wow. Men när Gianni Infantino gör samma sak, precis allting för att Donald Trump ska tycka om honom, att Donald Trump ska tycka om fotbolls-VM i USA. Så då tycker vi någonstans att det är fult, det är inte okej.
Men vänskap eller inte mellan Infantino och Trump, så har ju inte USA gjort det helt lätt för spelarna som ska delta i fotbolls-VM i år. Jag läste om en irakisk spelare som hade jättesvårt att få ett visum. Samma sak gäller många fans som vill komma och se. Hur ovanligt är det att ett land ordnar ett mästerskap men sen gör det jättesvårt för spelare och fans att ens komma in?
Nej, det är en totalt unik situation. Och det är intressant att efter att vi har haft de här mästerskapen som ju har kallats för sportswashing-mästerskap, till exempel då Ryssland och Qatar som två exempel, där har man gjort allting för att göra så mycket reklam som möjligt för sitt land. Visumfrihet, det var aldrig varit så enkelt någonsin att åka tåg mellan Helsingfors och Sankt Petersburg som under fotbolls-VM i Ryssland. Jag gjorde det själv flera gånger. Det går inte att jämföra med vardagen heller då. Och det har funnits en sån här, vi välkomnar hela världen med öppna armar. USA ändrar ju ingenting för att de har fotbolls-VM. Och det är ju en otroligt, otroligt unik situation. Till exempel det att Iran är med i fotbolls-VM. Jag håller på att eskalera igen där. USA kan spela mot Iran i det här fotbolls-VM om de båda går vidare från sina grupper. Det vill säga, det kan vara fullt krig samtidigt som de möts i fotbolls-VM i USA, vilket ju känns befängt. Jättemånga länder som Donald Trump har uttalat sig ofördelaktigt om finns med. Länder som finns på olika former av svarta listor. Och det här påverkar då lag, domare, funktionärer och så vidare som försöker ta sig in i de här länderna. Det vill säga, USAs utrikes- och inrikespolitik så avspeglar sig väldigt starkt på de här mästerskapen, och det görs på det sättet inte undantag. Man har funderat att kanske det kommer att till exempel att en somalisk domare kan åka in utan problem, men det har visat sig att så är inte fallet. Och det bara understryker ännu tydligare att det som har hänt i USA de senaste åren, det är någonting som vi har väldigt svårt att i fullo ta åt oss hur ofattbart det är och hur stor förändringen är. Och där också, det finns så otroligt mycket tragik, mänskliga tragedier i USA just nu på grund av inresebestämmelser och jakten på de som finns i USA utan rätt dokument och så vidare. Så i förhållande till det så är ju en massör från ett visst land som inte får komma med fotbollslaget in till USA för att vara med under VM en förhållandevis liten sak, men det blir ju väldigt tydligt och klart och åskådliggjort hela det här enorma problemet är ett lindrigt ord, de här enorma tragedierna som utspelar sig i USA i princip dagligen när det handlar om miljontals människor.
Mm. Men Toffe, vi ska också kanske lite prata om sporten i år. Skulle du säga att det finns någon chans för nordisk medalj i år?
Alltså jag skulle aldrig någonsin ha sagt att det fanns en chans för Norge att ta medalj i ishockey-VM förra månaden. Så i förhållande till det har Norge ganska stora chanser att ta medalj i fotbolls-VM. Sverige tror jag inte på som medaljnation. Jag tror Sverige går vidare från gruppen, men sen är det stopp. Sen är det slut. De vinner max en match till och knappast ens det. Däremot så Norge känns som en outsider. Och det krävs ju inte mer än att Norge överraskar i en eller två eller tre matcher som mest, så har Norge en medalj. För att med en normal insats är Norge bland de 16 bästa. Vinner man en åttondelsfinal då med marginaler och allt går rätt, och så tar man en kvartsfinal av bara farten, så då är Norge bland de fyra bästa. Ska vi säga, det är inte sannolikt, men det är definitivt möjligt.
Jag blev lite ledsen där i början när du sa att det är så många lag med i år. Ändå kom inte Finland med. Kommer vi Toffe någonsin få vara med i fotbolls-VM?
Ja, mycket, mycket goda nyheter för dig. Finland kommer utan någon som helst tvekan att vara med i fotbolls-VM. Och det beror helt enkelt på att turneringen kommer att fortsätta svälla. För att 48 lag är ingen optimal mängd med tanke på spelsystemet. Det leder till att en massa grupptreor måste gå vidare. Så tro det eller ej, snart kommer vi att ha 64 lag på här sidan. Och då tror jag Finland faktiskt kommer att komma med förr eller senare. Damsidan tror jag kanske det kommer att ske tidigare. Jag tror inte att Finland lyckas ta sig till nästa VM med 32 lag. Men också dam-VM så kommer, precis som här VM, att gå upp till 48 lag. Och senast när det är 48 lag i dam-VM så kommer Finland att vara med i ett VM på vuxen nivå också.
Tack för det här, Toffe Herberts.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Ylesportens Toffe Herberts. Producent för Nyhetspodden är Alexander Bejar, och Max Salomaa har mixat det här avsnittets ljud. Om du vill titta på fotbolls-VM i år så kan jag meddela att Yle sänder hälften av matcherna på TV2 och Yle Arenan. Och medan du är inne på arenan, då tycker jag att du ska skapa ett konto och lägga till Nyhetspodden i din lista.